Tack ska ni ha lovsångare. Jag tycker ni ska ge lovsångarna en applåd. Det är som mötesledaren sa, det är en riktig festgudstjänst här idag. Man känner det att det är lite så här. Kanske det är lite så här påskkonferens också, uppstart. Jag vet inte om det är något som Linnea sa här. Vi är så tacksamma. Det som startade för 22 år sedan, vi hade nog ingen aning den gången, den våren för 22 år sedan, då vi startade upp. Det hette faktiskt inte ens EC då, det hette ungdomskonferensen, hette påskexplosion. Jag tyckte det var väldigt klurigt, så kanske uppfattas lite 80-tal idag om man ska försöka köra den. Men i alla fall, och nu har det blivit påskfestival. Vi är jättetacksamma för det. Kom gärna ut över helgen. Alla våra möten och samlingar är öppna för alla, så kom väldigt gärna ut. Vi är så tacksamma att se hur Gud faktiskt har förvandlat människoliv på de här konferenserna. Vi tror inget mindre än det också för det här året. Eller hur? Det gör vi. Vi är mitt uppe i en predikoserie, egentligen en tvådelad, tredelad predikoserie faktiskt, som handlar om Guds rike. Vad det är för någonting att tillhöra Guds rike, vad är det för någonting att kallas frälst, vad det handlar om att leva tillsammans med Gud. Så om du funderar vad det innebär att leva tillsammans med Gud, så då uppmuntrar jag dig att fortsätta att komma och lyssna, för det är det vi talar om. Vi har talat om frälsning, det var den första delen, och nu går vi vidare och talar om någonting som hela mänskligheten längtar efter. De flesta filmer handlar om, de flesta människor strävar efter i sitt liv, men som långt ifrån alla uppnår, nämligen frihet. Jag sa det i förra söndagen, att alla människor längtar efter att kunna fylla sina lungor med luft, sträcka på sig och inte uppleva att det finns någonting som binder, trycker ner eller håller tillbaka. Ska inte önska det med ditt liv? Jaha, det är bra. Jag ska önska det med mitt liv, och jag vet, fast du är lite så här seg österbottning i responsen, så vet jag att du vill det också med ditt liv. Jag har inte träffat någon människa som egentligen vill vara bunden, utan varenda människa vill leva ett liv i frihet, vill känna att det fungerar, eller hur? Och det är det vi håller på att se på idag, eller de här veckorna. För ändå är det så att trots alla frihetssträvanden, trots kanske hur långt vi har kommit i vad heter det, jämlikhet och sådana saker som vi talade om förra söndagen, så är det ändå många människor som kämpar med bundenhet. Man är inte så fri som man skulle vilja vara. Man är inte så obunden, låter som politik, men man är inte så på något sätt, det känns inte fritt helt enkelt, utan det finns olika saker som binder en. Många människor i vårt samhälle, där vi har allt, vet allt, kan allt, så kämpar man med att orka för dagen, och man frestas att ge upp. Och det är som en paradox på något sätt. Hur kan det vara så i vårt fantastiska, jag raljerar inte ens, utan vårt fantastiska samhälle som vi har byggt upp? Och ännu besvärligare blir det ju om vi får ju nästan som troende be nästan om ursäkt till resten av världen. Att så ofta är det också så att samma bundenhet och samma ofrihet finns också i troende människors liv. Det är ingen självklarhet att fast man titulerar sig troende, fast man kallar sig kristen eller går i kyrkan och så vidare, att man är så där jättefri. Utan snarare så har ju kyrkan genom åren, genom århundraden, varit känd för att sätta större tryck på människor, större krav och så vidare. Så att nästan inuti kyrkan är man mer bunden än utanför kyrkan. Då är det nog som de säger på norska, då är det någonting som har gått skickligt på trynet. Eller hur? Hur den som översätter till engelska översätter det där, det har jag alltid funderat på. Men det är en utmaning. Men i alla fall, så ska det inte vara, därför att Jesus själv säger om sig själv, han citerar profetian i Jesaja 61, och vi läste också det här. Han säger så: Herrens ande är över mig, för Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut Exakt, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Om vi funderar vad Guds rike är för någonting, så är det det här. Det är frihet för de fångna, det är att de som har varit betryckta inte längre behöver vara betryckta, utan kan leva i frihet. Och ser vi någonting annat i vårt liv och runt omkring oss, så behöver vi fundera att kanske det är någonting vi behöver ändra på. Kanske det är någonting vi behöver söka som vi kanske inte ännu har funnit. Om man har sökt frihet genom åren, men man har inte alltid hittat den. Och vi talar senaste söndag, vi studerar Galaterbrevet. Och det ska vi också studera idag. Galaterbrevet är ett intressant brev. Paulus har aldrig haft så högt blodtryck som då han skriver till Galaterna. Han är upprörd och han säger olika saker som man inte nästan vågar säga i en predikan. Men vi får se hur det går idag, för vi ska fortsätta att studera Galaterbrevet. Paulus konstaterar, och det talade vi om förra söndagen, bara lite grann, du som inte var här då, så sammanfattar jag. Paulus konstaterar att friheten, rättfärdigheten och frälsningen inte kommer via laggärningar och via egna prestationer. Och skulle du få den biten rätt i ditt eget liv, så skulle du vara så oändligt mycket längre fram på din resa till frihet än vad du kanske kan själv förstå. Därför att friheten, rättfärdighet och frälsning handlar inte om egna prestationer, utan hela påskens firande handlar om att det var någon som gjorde det inte du kunde göra. Det var någon som tog det här, på något sätt, det här byket som måste tvättas. Det här som på något sätt möglar där hemma i skåpet. Nu vet alla ungkarlar vad jag talar om. Det här på något sätt som lever sitt eget liv och sakta tar sig ut tvättgarderoben tills mamma kommer och förbarmar sig över helheten. Eller hur? Man såg där att där var igenkänningsfaktorn stor. Eller hur? Det behövde tvättas, det behövde bykas, därför att det höll på att förkväva dig. Det höll på att ta bort livet från dig. Det höll på framförallt att ta bort din frihet. Eller hur? Det kommer Jesus och gör innan du ens har bett honom om det. Okej? Okay? Så därför när de här judaiserande tendenserna kom till församlingen i Galatien, så blir Paulus helt galen. Och han säger, är ni helt från vettet? Tror ni att ni som blev frälsta av nåd, tror ni att ni blir fortsättningsvis rättfärdiga genom att ni håller lagen? Genom att ni gör det här och gör det här och gör det här, så ska ni vara typ präktiga och rättfärdiga inför Gud. Så säger han det här, att de som säger det, de skulle behöva inte bara omskära sig, utan avstympa sig. Och vilken bild du då får i ditt huvud, det får du stå för själv. Det står i den här boken nämligen, att så upprörd är han. Okej? Okay. Så han säger det, inte genom egna prestationer. Okej? Okay. Vi har någonting som vi kallar DBS här i församlingen. DBS står för Discovery Bible Study. Det är ett sätt att studera Bibeln där vi inte bara läser Bibeln, utan vi försöker också tänka oss in i vad betyder det här bibelstället vi läser. Och sen följande steg är att hur behöver jag förändra mitt liv för att komma i linje med det bibelstället. Det låter som en sund pedagogik, eller hur? Det har slått ut väldigt bra i våra life-grupper. Det är nästan så att alla våra life-grupper använder det här nu. Det är nämligen så att vi tar huvudbibelstället från söndagens predikan. Och så ger vi ut åt alla livegrupper. Och så får man göra en DBS på det under veckan i livegruppen. Det här hade vi som DBS-bibelställe den här veckan som gick. En del av er har gjort det. Andra kommer att göra det här nu. Jag tycker det är så roligt. Om Paulus säger någonting ibland, så ibland tycker man att han är ganska tydlig. Vi läser så här. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro på Jesus Kristus, för att vi ska stå som rättfärdig genom tro på Kristus, inte genom laggärningar, för genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Oops. Nu flyttar vi bort den här. Tyckte du det var tydligt? Ja, inte så farligt. Vi tar nästa bild och så ska du få se vad han säger. Han säger två saker här. Och han säger båda sakerna tre gånger. Han säger, människan förklaras inte rättfärdig genom laggärningar första gången. Inte genom laggärningar andra gången. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig tredje gången. Utan han säger, genom tron på Jesus Kristus blir jag rättfärdig första gången. Därför att vi satt vår tro till Kristus Jesus andra gången. Vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus tredje gången. Vad tror du han vill säga med det där? Va? Kom igen! Han har något, jag tror i alla fall att han menade att genom laggärningar så blir jag inte rättfärdig. Utan genom tron på Jesus Kristus så kan jag stå som rättfärdig. Eller hur? Bibeln är inte så komplicerad. Den är inte så svårt att förstå. Den bara säger allting tre gånger. Därför att vi har lite svårt att förstå den. Det här slår han fast. Det här etablerar han en gång för alla. Och om det någon gång behövs sägas i vårt prestationsinriktade samhälle, där allting går på prestation, där allting värderas utgående från effektivitet, utgående från vad du presterar, hur mycket pengar du har, vad du har åstadkommit och vilka kläder du har och så vidare och så vidare, så behöver det här sägas i en sån här tid som det är nu. Eller hur? Du är du och du duger. Eller hur? Du ska inte duga någon gång. Det är inte det som är rättfärdigheten. Utan genom Jesus så har Gud sagt sitt ja och sitt amen. Och det där amen, och vad betyder det nu igen? Amen, det betyder ske allt så. Gud har sagt sitt ja över dig och så har du fått OK-stämpeln i baken. Du duger. Innan du ens har satt två strån i kors så duger du inför Gud. Och sen när du har satt 102 strån i kors så duger du precis lika mycket. Det finns ingenting du kan göra för att Gud ska acceptera dig mer än vad han redan har accepterat dig. Det försöker Paulus säga tre gånger. Eller hur? I en och samma vers. Vi hade väldigt roligt i vår livegrupp när vi gjorde den där grejen. Men det är en annan story. Okej. På nytt säger Paulus så här då. Vi fortsätter i Galaterbrevet. I Galaterbrevet 5:1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Okej? Det var det som var problemet i församlingen Galatien. För de hade fattat det här från början. Men nu höll någonting på att hända så de höll på att komma in på nytt under slavoket. Vi är fria från lagen, säger han. Det handlar inte om vad vi gör. Det handlar inte om vad vi förtjänar. Utan vi kan bara ta emot ett fullbordat faktum genom tron. Okej? Okay? Är ni med? Underbart. Kristus har alltså köpt oss fria från lagen. Han har köpt oss fria från vår egen prestation. Men då är frågan, Om det är sant. För nu kommer Paulus, nu går vi in i Galaterbrevet 5. Så kommer Paulus att ta en liten annan vinkel. Det är inget men, ni vet. Jag älskar nog dig, men. Då skulle du kunna klippa på det. Eller något sånt. Va? Det är inget men, utan Paulus retar upp en väg för oss. Och det är det vi ska se på här nu. För att i Galaterbrevet 5:13 så står det så här. Galaterbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet, bröder. Hur känns det, systrar? Bröder och systrar. Ja? Ni kallar till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Okej? Okay. Vad är det här nu då för någonting? Va? Du duger fortfarande. Eller hur? Du är fullständigt friköpt, oberoende vad du har gjort. Du är köpt till frihet, men använd inte din frihet så att den onda naturen får ett tillfälle. Jag måste fundera här, vad säger han? Det är ju det som vi studerar Bibeln. Vad säger han? Vad menar han? För det kommer en liten varning från Paulus att inte hamna i det andra diket. Ni vet vad man brukar säga, den enda gången vi är på vägen, det är när vi far från det ena diket till det andra. Eller hur? Och därför dedikerar han slutet av Galaterbrevet till just det här. Och du ska för det här har lika mycket med din frihet att göra som den första delen. Okej, okay? Är ni med? Nu säger han så här då i den 16:e versen. Vad jag vill säga är detta. Tänk att han förklarar. Så här. Vad jag vill säga nu, det är det här. Och så kommer lite kryptiskt då. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. En del tänker Österbottens kött eller någonting sånt här annat. Vandra i anden så ska ni inte göra vad köttet begär. Nu måste vi fundera, vad betyder det här? En definition. Vad är anden och vad är köttet? Vad är det här för någonting? Okej? Okay? Anden, det är Guds ande. Anden är Gud, eller hur? Anden står för allt det som Gud är. Guds liv, Guds karaktär, Guds egenskaper. Allt det här som Gud har. Okej? Okay? Det står anden för. Det var därför Jesus sände den helige ande. För att hjälpa oss att förstå vem Gud är. För att uppenbara Jesus för oss så vi ska förstå honom. Okej? Okay? Men köttet då? Vad är köttet för någonting? Köttet, som jag säger i Närpes. Köttet, det är den gamla naturen. Okej? Okay? Det är nog min gamla natur. Ni vet den här. Jag gör väl som jag vill. Har du hört den? I did it my way. Har du hört den? Ja. Jag har väl rätt att bestämma och göra som jag tycker. Det är den gamla naturen. Och det här har människan under egentligen hela historien förväxlat med frihet. Bara jag får göra som jag vill, då blir jag fri. Eller hur? Jag tror inte ens behöver predika någon mer. Du vet hur det har gått när du har gjort som du vill. Eller hur? Du vet hur då? Bing! Oh, vad bra det gick när du gjorde som du ville. Okay. Du kan predika den här predikan lika bra som mig. När vi talar om köttet så är vi inte på något sätt, vi är inte så här grekiskt filosofiska eller gnosticistiska. De föraktar köttet. Alltså de föraktar det kroppsliga. De sa att det är bara det andliga som räknas. Det är bara på något sätt det här sinnet som räknas och allt så här. Men det är inte, sån är inte Gud. När Gud skulle försona, lyssna här, vid påskveckan. När Gud skulle försona världen med sig så spikas hans sons kropp upp på ett kors. Hans blod rinner för dig och mig. Och det är förlåtelse för din och min synd. Så tron är väldigt kroppslig. Det kallas inkarnation. Gud blir människa. Okej? Okay? Så vi är inte någon sorts gnosticister som bara vi ska flyta omkring i anden här. Liksom och så här. Eller någon sorts medier som talar med farfar. Eller någonting sånt. Det är inte det handlar om. Inte överhuvudtaget. Utan tron är väldigt fysisk. Den är väldigt konkret. Det vi Johannes säger. Det vi med egna händer tog tag i. Vi tog tag i Kristus, vi kände honom, därför vet vi vem han är. Så det är inte det vi talar om när vi talar om köttet och den gamla naturen. Men vi talar om att det går åt helvete om vi styrs av köttet. Det är det vi talar om. Hänger du med? Det går åt skogen, kanske du tycker var en mera lämplig term, men de ungefär, det leder åt samma håll. Det går åt skogen om du låter ditt kött, din gamla natur leda dig. Och vi ska se på varför det är så. För det här är ganska viktigt. Om du vill leva ett liv i frihet. Vill du det? Om du vill vara fri, då ska du lyssna här. Den som styrs av köttet, alltså nu när jag säger köttet då, så betyder min gamla natur. Den som innan frälsningen, det som på något sätt av syndafallet, av människans på något sätt, jag går min egen väg, mentalitet, tenderar att inte riktigt lyckas. Den som styrs av köttet av sin gamla natur har problem eftersom köttet i sin tur domineras av synden. Kan man tala om synd 2013? Ja, jag gjorde just. Va? Eller hur? Och varenda en av oss som sitter på de här bänkarna, ja, jag då, som står, har problem med den. Fast ändå är 2013. Det är bara ett bevis på hur långt vi har kommit. Okej. Okay. Eftersom köttet domineras av synden. Så kött, alltså, jag är inte egentligen ond. Men jag är svag. Och därför leds jag till att göra det som är ont. Okej? Okay? Man behöver inte bli gammal. Vi har ett barnvälsignelse här nu. Man behöver inte vara gammal. Man behöver inte lära sina barn att göra vissa saker. De lärde sig i alla fall. Eller hur? Och så sitter ni här som skolpojkar och flickor. Nu vet ni vad jag talar om. Det är synden som är ond. Men jag är svag, säger Paulus, till min egen natur. Och då står det så här, vi ska läsa vidare. I Galaterbrevet 5 och 17-18. Om den här konflikten. För köttet, alltså min gamla natur. Jag tror att vi glömmer det köttet, så läser vi alltid min gamla natur. Så kanske lättare för dig att förstå. Min gamla natur söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot min gamla natur. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni levs av anden så står ni inte under lagen. Här säger Paulus att det finns, och han går ännu mer, om du vill läsa mer om det här så finns det i Romarbrevet, det 7:e kapitlet, så finns det här väldigt, väldigt mycket mer ingående. Men Paulus säger så här, att det finns någonting i mig som gör att jag tenderar att välja det som är dåligt. Eller hur? Nyanledningen New Age säger att det finns en liten gnista av godhet där långt in i dig. Om du bara odlar den här lilla gnistan så ska du nog se att det blir bra. Det är inte evangelium. Utan evangelium säger att människan har fallit. Människan har fallit och på det sättet fått en natur som tenderar att göra det som är ont. Hur är det då att ledas av den gamla naturen? Ska vi läsa vidare? Vågar du? Okej. Okay. Galaterbrevet 5:17-18. Nej, förlåt. 5:19-21. Köttets gärningar är alltså uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott. Känt det någon gång? Gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sånt. Och jag säger det i förväg, vad jag redan har sagt, den som lever så ska inte ärva Guds rike. Det här är ganska allvarliga saker på något sätt som Paulus säger. Han säger att det här är någonting som kommer att leda dig bort ifrån Guds rike. Och det var ju Guds rike vi talar om. Alltså köttets gärningar, det är konsekvenser av att jag ger rum åt mitt gamla jag i mitt liv. Alltså den här fallna naturen istället för det nya livet i Kristus. Så får jag de här konsekvenserna i mitt liv. Är du med? Och det här, lyssna nu. Det här skriver Paulus åt frälsta människor. Hallå? Du som tänker, ja, men jag har mitt på det torra. Nej, nej, nej. Det här skriver Paulus åt frälsta människor. Det här skriver Paulus åt människor som tror på Gud, som bekänner sig till honom. Men som ger rum åt sitt gamla jag. Vi har en tendens inom oss att göra det som är ont. Och om du som har läst historien tenderar du att hålla med. Va? Ta nu våra kära 1900-tal till exempel. Va? Tenderar du att hålla med? 1900-talet då vi har gjort det som alla de här stora landvinningarna. Har vi två stora världskrig. Eller hur? Med all oändlig grymhet som har funnits. Trots att vi har varit så utvecklade. Därför att vi har en fallen natur. Vi ska inte gå och gräva i alla de här delarna. Den börjar på renhetsområdet. Och ibland funderar jag så här, varför är Bibeln så viktig om renhet och på det sexuella området? Varför är Bibeln så lyfter upp det här gång på gång på gång? Är det för att vara någon sorts så här moralpredikant? Eller är det för att på något sätt ta bort allt det roliga ur tillvaron? Va? För det är ju roligt. Va? Va? Varför är Bibeln så viktig? Jo, därför att Gud tycker att din kropp är viktig. Lyssna här nu. Gud tycker att din kropp är viktig. Gud har stor omsorg. Det står i Bibeln att din kropp är ett tempel åt den helige ande. Din kropp är inte någon sån här slit och släng grej, utan din kropp är superviktig. Gud älskar din kropp. Han älskar den. Han gör det. Och allting som vill bryta ner den är han emot. Okej? Okay? Det är så Bibeln fungerar. Det är inte så att Gud är pryd. Hallå? Det är inte så att Gud är pryd. Jag menar, han skapar ju oss. Och han gjorde inte någon sån här skynke med ögonen fast eller något sånt här. Va? Utan han skapar oss. Precis som han ville ha oss. Men han gjorde med en enorm längtan att du ska få bevaras hel till ande, själ och kropp. Hela ditt liv. Och det finns en enorm förlåtelse och det finns en enorm försoning på alla de här områdena. Så du ska inte sitta här med fördömelse. Jag har stor respekt också för den som kämpar med sin sexualitet. Men din lösning är inte att någon säger åt dig att du ska ta dig i kragen. Hallå? Din lösning är inte att någon säger åt dig att du ska ta dig i kragen. Utan lösningen för dig, precis som för alla andra, finns på ett annat ställe. Och det är det vi ska se i de här bibelställena. Sen har ju kyrkan varit ganska snabb på att fördöma, speciellt på orenhetsområdet, på det sexuella området. Men när Paulus räknar upp gör han ju ingen skillnad mellan det och fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl och splittring och så vidare. Han drar ju det över samma kam. Eller hur? Vad är det för något? Vad är köttets gärningar? Jo, när du har läst den här listan så ser du att alla de här grejerna är någonting som bryter ner. Eller hur? Och någonting som leder in dig och mig i slaveri. Vi är med andra ord inte fria. Och det Gud längtar efter, det är att du och jag ska vara fria. Så vi är friköpta av nåd, vi är frälsta av nåd. Men Paulus säger, se efter så ni inte använder den här friheten. Så att ni ger den gamla människan, den gamla naturen, något tillfälle. Utan ta det lite i vara. Sen stannar han ju inte där. Med andens frukt och säger, fy på er. Utan vi läser vidare Galaterbrevet 5 och 22-23. Andens frukter däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Helt okej lista. Eller hur? Hur många av dem där vill du ha med en saknad? Ge mig tålamod och nu! Eller någonting sånt. Va? Men kom ihåg nu att de här grejerna var andens frukter. Eller hur? Så vad Bibeln säger är att om jag låter min gamla människa styra mig. Okej? Okay? Om jag låter min gamla människa styra mig. Om jag är envis, jag ska göra det på mitt sätt och jag ska bestämma. Då får jag köttets gärningar. Men om jag låter anden. Och vi ska lite grann se på vad det där betyder sen. Om jag låter anden leda mig. Så kommer andens frukter att bli en del av mig. Och det roliga med frukt, det är ju att det är inte någonting jag presterar, eller hur? Det sitter ett plommonträ, så här, riktigt blå i ansiktet. På tidigt på våren där, nu ska jag väl nå plommon här. Så plopp, så kommer det ett sånt blått plommon. Det funkar ju inte så, eller hur? Utan där någon gång på höstkanten. Först kom ju några blommor och grejer och vad heter det? Vadå blommor? Det ska vara plommon. Va? Men plommonträdet hann inte så bråttom utan efter en stund så föll de där rackarna av och så blev det någon sån där karta. Har du smakat på en plommonkart någon gång? Inte så trevligt. Men efter en stund så blev det goda plommon. Exakt. Få magen igång om man vill. Så det är bra. Så är det. Med frukt. Och hur får du frukt? Jo, genom anden. Okej, okay. Nu ska vi se vad det betyder. Är du med så här långt? För Paulus säger i Galaterbrevet 5 och 24-25. De som tillhör Kristus Jesus, de har korsfäst sitt kött. Det låter ju radikalt. Med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Alltså korsfäst sitt kött. Det betyder att jag har gett min gamla natur åt Kristus. Det är nämligen det som teologerna kallar det saliga bytet. Alltså inte byte som du skjuter, utan byte, alltså vad heter det? Exchange. Man byter. Så här. Va? Du ger åt Jesus din gamla natur. Säger, här har du Jesus. Tack, tack, säger han. Och så ger han dig sitt liv. Eller hur? Det betyder att de har korsfäst sin gamla natur. Alltså det enda då, jag sa ju det förra söndagen, att det är inte så mycket du behöver göra. Och du tänker, nu är det jättemycket jag måste göra och ännu mer jag inte får göra. Och så här. Nej, det är inte det handlar om. Utan vad du behöver acceptera, det är att du ger bort ditt gamla liv. Eller hur? Du ger bort ditt gamla liv. Du säger att här har du Jesus och jag tar emot det nya livet. Så säger han, om ni då har liv genom anden. Låt oss också följa anden. Eller hur? Så efter jag gett bort mitt gamla liv så börjar jag nu följa Jesus. Om du har problem med anden så sätt dit Jesus då. Det går också lika bra. Så då börjar jag följa Jesus. Eller hur? Jag vandrar inte min egen väg längre utan jag följer Jesus. Ett kristet liv handlar om att följa Jesus. Eller hur? Inte att prestera en massa saker. Inte att gå där med manschet och så ny väg och nu ska vi asfaltera här. Utan det handlar om att följa Jesus. Att gå efter honom. Att efterapa honom. Och den du umgås med, den blir du lik. Tänk på det du. Så om du har fått liv genom anden, om du har fått liv genom Jesus, så är du nu kallad att följa Jesus. Och så hoppar vi bara riktigt snabbt till Romarbrevet, det 12:e kapitlet. Jag har inte så långt kvar nu, tror jag. Oj. Romarbrevet, det 12:e kapitlet och den första versen. Samma Paulus, samma tema, samma grej som han talar om, Romarbrevet 12. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, och så kommer nyckelordet, utan låt er förvandlas. Genom ert sinnes förnyelse så kan ni pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Låt er förvandlas. Så det handlar inte om någonting du ska göra, utan det handlar om någonting du ska låta göras åt dig. Det är stor skillnad där, eller hur? Det handlar inte om att du ska göra någonting, hitta på någonting, utan du ska låta Gud arbeta på dig. Du ska låta Gud verka på dig, så kommer de här andens frukten att komma. För om inte du låter honom arbeta på dig, så kommer du att fortsättningsvis vara slav. Du kan vara slav under lagen, eller så kan du vara slav över en ännu strängare arbetsgivare. Och det är dig själv. Det är en sträng arbetsgivare. Va? Att vara slav under sig själv, det är verkligen ingen frihet. Att gå sin egen väg, det är verkligen ingen frihet. Utan den verkliga friheten, den finns hos Kristus. Så vad är det då som krävs? Det krävs inte fullkomlighet, men det krävs villighet. Det krävs inte laglydighet, men det krävs ödmjukhet. Det krävs inte styrka, men det krävs insikt om att jag behöver hjälp. Det krävs. Det krävs att jag överlåter mig till Gud och att jag låter mig förvandlas. Att jag låter honom. Församlingen, när den är som bäst, det är en plats där människor låter sig förvandlas av Gud. Va? Inte en plats där vi som spänner våra andliga muskler och ser på mig vilka medaljer jag har. Eller någonting sånt. Utan en plats där jag säger Gud, hjälp mig. Gud, hjälp mig i den här situationen. Gud, hjälp mig i den här relationen. Gud, hjälp mig med de utmaningar jag har. Det är en fantastisk församling. Det är en fantastisk gemenskap. Där trivs man att vara. Låt er förvandlas. Så avslutar vi med Galaterbrevet. Eller du får också ytterligare ett bibelställe. Men vi avslutar Galaterbrevet 6. Daniel kommer då stämma harpan. Galaterbrevet 6 och 14. När Paulus på något sätt drar en konklusion här. Så säger han så här. Jag menar, han ska göra någonting att berömma sig av Paulus. Han som har gjort allt det här. Men så säger han. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse, nu kommer han in på det han var inne på hela brevet. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder någonting är en ny skapelse. En ny skapelse, det är det som är motsats till den gamla naturen. En ny skapelse, det är det som Jesus ger åt dig när du tar emot honom. En ny skapelse, det är det som du byter ut din gamla bil och får den här nya skapelsen. Fullkomlig av Jesus. Det är det betyder. Så om vi sammanfattar, så har Kristus köpt dig fri från lagen, det sa Paulus med all önskvärd tydlighet. Men han har också befriat dig från dig själv. Du behöver inte leva ett liv där det är ditt kött, där dina begär, där det som driver dig till att göra det du inte vill göra. Du behöver inte drivas in av ditt dåliga självförtroende eller bekräftelsebehov eller någonting annat till att göra saker som du vet leder dig till bundenhet och fördömelse. Utan du kan leva ett liv där Jesus befriar dig från all prestation, all lag, ja till och med dig själv. Då blir det som vi avslutade förra söndagen och som vi ska avsluta den här söndagen också. Då blir det den kristendom som verkligen håller. Den som Jesus säger så här i Matteus 11:28. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och jag är ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda, den är lätt. Det där är verklig kristendom. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Det här är verklig frihet. Det här är verklig frihet. Vi ska be här tillsammans innan vi avslutar den här gudstjänsten. Jag vill be för dig idag, speciellt som känner dig bunden, som känner att du är inte fri, som känner att antingen så ligger du i lagiskhetens träsk och simmar och du försöker prestera och du tror att Gud är aldrig nöjd med dig. Ska vi be för dig idag så att du får känna frihet. Ska vi be för dig också som kämpar med synd i ditt liv, som kämpar med att din gamla natur hela tiden vill dra dig till platser, vill dra dig till situationer där du gör det du inte vill göra. Finns en frihet för dig också. Och bådas frihet finns i Jesus Kristus. Bådas frihet finns vid korset där han ger dig sitt liv, sina andens frukter, allt det du behöver. Ska vi resa på oss?